Hallå på er och välkomna tillbaka till Motorpodden här på vf.se. Vi gjorde ju ett inhopp här under semestern och nu är det lite mer än 2 veckor sedan vi gjorde det. Och vi står här igen i studion. Jag heter Johan Hedlund och jag har Jan Flash Nilsson med mig som vanligt. Och läget är bra som vanligt.
Stabilt,
antar
jag. Stabilt heter det, va?
Fullt ös.
Ja, det är just nu så. Vi har helgöppet nästa helg, 26-27, på mitt företag Flash Auto. Och det är mycket som händer nu. Många kommer tillbaka från semestrar och sådär. Så att det, just nu är det rivstart. Den här veckan har varit rivstart.
Men du hade inte så mycket semester ändå som vanligt.
Nej, det har inte blivit så mycket semester i år. Så jag ska försöka ta igen det i höst. Tidig vinter där.
Gött. Är det nu alla ska köpa bilar eller?
Ja, men det även om det kallas för ett litet bolag då, men är man 20 anställda och sådär, och plus att man har, jag har ju tre bolag, så det fyller liksom, det blir så när det blir så här mellanstort. Då får alltså jättestora bolag så här 5000 anställda, det är enkelt, eller flera hundra anställda blir enkelt, för då finns det någon som gör något då. Men när de blir så här små så då får man göra allt och vara involverad i allt, och hälften kan man inte, då måste man sätta sig in i det, och det blir mycket. Och speciellt jag som har varit van att bromsa sist och gasa tidigast, så finns det mycket att lära.
Men du, på tal bara om vanlig, vi pratar ju inte så mycket vanlig bilmarknad i Motorpodden, men jag tycker jag läser rubriker att nybilsförsäljningen den bara ökar för varje månad som går.
Ja, vi har ju haft en släpande nybilsförsäljning i Sverige. Det är väl, vi har haft en dålig park, kanske man inte ska säga, men en gammal bilpark. Och bilarna har ju blivit precis som telefonerna, billigare och billigare. Idag köper du en mellanklassbil för samma pris som man kostade för 10 år sedan. Och den är ungefär 10 gånger så bra. Speciellt om inte man vill köra ihjäl sig. Det är därför som dödsolyckor och svåra skador i trafiken kraftigt minskar just nu, har gjort de sista 10 åren. Då. Det har aldrig varit så lågt som den här sommaren. Och mycket av det beror ju på att bilarna tar ju hand om situationen och räddar det som ska rädda. De bromsar själv och de styr själv och de tar bort sladdar, så det varnas till höger och vänster och sådär. Och det har väl folk börjat förstått, så att de har börjat uppdatera sig på lite nyare bilar. För 10 år sedan också så drog en SUV 2 liter milen, och folk sprang omkring och skar sönder däcken och kallade dem för miljösvin. Idag då så drar de kanske 06, 07, 05 till och med går att få suvar, som beroende på storlek. Så
att min gamla Saab där som ligger på 08, 09 kanske.
Ja, så att det har ju förändrat. Det har varit en jättestor utveckling i bilbranschen, både på säkerhet och miljö de sista 10 åren.
Så det här med leasing har väl slagit igenom extremt?
Sen har ju leasing slagit igenom då, men det fanns ju förut också. Men det har blivit privatleasing, så det har ju slagit igenom. Jag tror att privatleasingen står för 40% av bilförsäljningen. Vilket är mycket. Men...
Ja. Kan återkomma någon gång kanske med lite... prata just om det här, för privatleasing har ju diskuterats en del, och för- och nackdelar och sånt där, så vi kanske ska göra en bilpodd någon gång här framöver. Vi får se, ni kan väl hojta till.
Och vilken bil man ska köpa och varför.
Precis.
Och av vem.
Jag gissar att det kommer bli mycket person Nissan då kanske, eller?
Nej, jag är ju tävlat för många bilmärken, och så har jag ett generellt intresse för, så att jag kan faktiskt skilja på sak och person, så att jag brukar fråga folk som ska köpa bil liksom, vad du är ute efter. Och då när de har berättat vad de är ute efter, då säger jag, då ska du nog ha en, jag tycker du ska ha en BMW till exempel, då säger jag det. Alltså, jag har ingen anledning att pracka på någonting de inte vill ha, utan bilbranschen fungerar ju så att det finns ju små billiga bilar. Och så finns det ju hela liksom vägen upp till små svindyra bilar, eller stora, jättestora svindyra bilar. Och så att du kan ju egentligen hitta exakt på pricken den bilen du vill ha till det priset som du vill betala. Det behöver ju närmare så värst inte vara Nissan och Peugeot då, självklart, utan det, många köper ju en BMW X5 eller en Citroën C2 liksom. Det är ju, så bilbranschen har varit duktiga på att liksom specialisera sig till kunden.
Du, Du, i dagens podd, som vi kan kanske prata om bilar som sagt framöver, men i dagens podd ska vi ägna en stor del lite senare åt Ronnie Peterson som är väldigt på tapeten just nu med en dokumentär. Men vi återkommer dit. Vi kan ta lite mer så här dagsaktuellt, eller dagsaktuellt ska vi inte säga, för det är väl Ronnie, men vi tar nuvarande
Ronnie är inte så dagsaktuell. Nej, precis, kanske, utan dokumentären om Ronnie är ju det.
Men vi återkommer dit, för det finns en hel del intressant där, och du har ju följde ju honom i en del av hans karriär liksom i början där och sådär. Så.
Det var Ronnie som gjorde att jag hade ju ett intresse för racing. Min pappa trodde jag skulle gilla rally då, så han släppade runt mig på det. Men det var ju, jag upptäckte ju när jag såg Ronnie köra go-kart och formelbil att det var racing jag ville. Så jag hade ju Ronnie Peterson, Reine Wisell och Freddy Kotelinski faktiskt, som jag hade som lite så här förebilder.
Ja, men vi återkommer dit. För vi kan börja med att prata om en förebild idag. Mark Marquez.
Ja.
Din MotoGP-gud.
Vi har hunnit en liten med, valp
är det. Ja, precis. Vi har hunnit med två tävlingar sen vi hade podden sist.
Ja.
Och första tävlingen blev ju väldigt speciell.
Ja.
Regnrace som knappt var regnrace. Och Marquez var...
Jag började med blött och torka upp. Ja, han var kanske inte supersmart, utan han gjorde väl tre fel som blev ett rätt, och de andra var inte kanske så på tårna så.
Nej, han gick in och bytte
till slicks tidigt
efter typ två varv, va?
Ja, tre varv till och med, tror jag.
De andra körde vidare i två varv till.
Och Rossi till och med tre varv. Ja.
Och då skaffade han sig en jättelucka. Det var ju Tjeckien där.
Ja, 20 sekunder i princip var det väl, direkt. Ja. Och då var det ju över.
Ja. Men jag menar, hur... Man vann med 12 sekunder där före Pedrosa och Vinales. Men hur är det möjligt att... Alltså, att bara han fattar det här beslutet?
Ja, till börja med så hade han ju satt på ett mjukt däck. Det finns ju olika hårdheter på däcken. Och han hade satt på ett mjukt... regndäck. Och det behöver ha mycket regn, mycket vatten, annars överhettar det. Och de andra åkte på hårt regndäck, och det behöver mindre regn och mindre vatten då. Så hans däck tog ju slut mycket tidigare. Han ledde ju en stund i några kurvor eller om det var ett varv, och sen helt plötsligt så börjar ju cykeln och slira och sladda och sådär. Då överhettar man däcken och då böjer sig gummit. För alltså, om du tänker en stålstomme. Och så har du klackar på stålstommen om man tittar på hur ett vanligt däck ser ut på bilen. Och där ska liksom regnet gå emellan klackarna. Men då blir klackarna så upphettade så att de viker sig. Och då börjar cykeln att sladda och bli oberäknelig, eller bilen eller vad det nu kan vara. Och då skulle man kunna säga så här, att varje gång som en vanlig bilist sätter på nya däck, då gör han en sämre bil för torrt väglag. Alltså, många åker in till däckverkstaden och så har de fyra utslitna däck, så sätter de på fyra nya däck och så tänker de, nu har jag gjort en bättre bil. Men de gör en sämre bil i torrt. Den blir bättre i regn.
I regn, ja.
Bästa däcken att köra med i torrt när det inte regnar, det är helt utslitna däck.
Det ser man.
Men det vet inte folk. De tror liksom att nya däck är samma sak som en bättre bil.
Ja.
Men det beror ju på... Och i Sverige har vi ju allt från snö, is, regn, torrt. I Sahara har de ju i princip bara torrt. Eller i många länder då bryr de sig inte så mycket om däckdjupet. Nej. Men han överhettade sina däck och var tvungen att gå in tidigare än alla andra.
Och det blev...
Det blev hans lycka.
Ja, precis. För han var överlägsen där. Men
det
racet var väl inte så mycket ord om?
Däremot nej, så det dog ju där då, kan man säga. Sen så var det ju många där som körde upp sig till sina... Men de körde upp sig till sina placeringar som man förväntat att de skulle ha lite så. Så att det var... Nej, men det blir lite rörigt race så. Men sen kom det ju ett race till.
Ja, precis. Och du skrev ju ett sms till mig att det kanske var ett av de bästa ever till och med.
Ja, det är nog inte helt omöjligt. Det beror ju på... Jag har ju hört folk som har sagt att de inte tyckte det. Men då jag pratade med dem sen och då visade det sig att de var Rossi-fans då. Och då ville ju de väldigt gärna att det var Rossi som skulle vara med i den här fighten. Och det, så kan man ju tycka. Men om man bortser från vilka som var i topp 7 här, eller topp 5, 6 som slog som segern ett tag där. Och det inte kanske var, så var ju alltså, racer var ju nog hysteriskt bra.
Det var en liten, som sagt, de var på Red Bull Ring.
sitter väldigt på banan som de kör F1. Mm. Men det blir ju ett helt annat race såklart i MotoGP. Ja. Det blir ju ofta, men
ja, det blir alltid ett annat race. Här kör man någon gång.
Det var en liten, alltså det var ju tight och intensivt, ledningen skiftade mycket. Det var lite.
Om vi säger så här, de brukar lägga upp racerna så här att när starten går så racear de som helvete de första 3-4 varven. Mm. Sen lugnar det ner sig lite. Och så kör de, då är de nere kanske på 20 varv kvar eller någonting, 19 varv, 18 varv kvar, så då lugnar det ner sig lite. Och sen så är det en mittsektion där på 10, 12, 13, 14 varv så där, som beroende på längd på banan givetvis, där man liksom spar däck, positionerar sig, försöker se varandras svagheter, någon kanske gör ett litet ryck men det brukar inte bli någonting och sådär. Mm. Men det är rätt så lugnt så. Sen går de sista 7 varverna, då höjs tempot igen. Mm. Och så börjar de liksom, och då splittras det här upp då. Och det var ju 26 eller 27 varv de skulle köra, och när de hade kört 18 varv så skulle jag så då var det så här att jag fick ett sms som jag väntar på. Det är lite lurigt så man förstår vad spännande race det var. Jag fick ett sms precis när starten gick. Mm. Och jag höll i telefonen och jag var jättenyfiken på vad den här personen hade svarat. Så jag ville verkligen titta på telefonen, men jag tänkte jag tittar på telefonen när det lugnar ner sig i mitten. Men det lugnar ju aldrig ner sig.
Nej.
Så jag fick ju titta på sms:et när race var slut. Mm. Det var magiskt.
Mm. Ja, som sagt, det kanske var hälften så mycket dödtid om man säger mot kanske ett vanligt race.
Det var ingen dödtid alls.
Nej, det kanske inte var.
Det fanns ingen dödtid. Nej, det fanns ingen dödtid. Det var det som var grejen här liksom, att de attackerar varann. De har gjort i Formel 1 har man ju gjort så att när starten går så spar de el och bränsle och däck. Så de kan liksom inte. Här har de gjort tvärtom. De har liksom ökat på med hästkrafter. De har gjort däckerna så de håller hela racet, så att du kan inte överhetta dem så där som de gör i F1. Så här racear de. Mm. Men det finns ju nyanser i det där racandet också. Och det brukar vara så att man tar det ändå lite lugnt i mitten för att inte ramla. Det finns ju, men här var ingen som tog ett lugnt.
Och så slutskedet där då. Där det egentligen står mellan Andrea Dovizioso på Ducati och så Marc Marquez på Honda.
Mm. Och Marc Marquez leder, bromsar på sig och Dovizioso kör om han. Han tar tillbaka ett, de åker jämsides i två kurvor. Mm. Han leder in i tredje kurvan, eller i en av de sista kurvorna, men Dovizioso tar sig förbi. Då gör han en störtdykning in i sista kurvan, tar med sig Dovizioso rakt fram ända till bankanten, men Dovizioso fick stopp på sin cykel lite tidigare så han kan ta inner på han när han får ta liksom en sån här fiskkrokssväng. Mm. Och så går de nästan jämsides över mållinjen med David som etta.
Mm. Två tiondelar nästan, eller 176 hundradelar skilde där. Och det ni som såg på det var med i Sportnytt, den slutsekvensen, det finns ju på YouTube och allting säkert, just det här sista varvet där är ju faktiskt helt makalöst. Och så just det som Marcus fick ju kritik där.
Ja.
Dobby var inte så nöjd med hur han liksom, för han liksom, som du säger, han tar med honom ut på något sätt. Han tar en oväntad.
Ja, inte så oväntat tror jag. Det tror jag inte Dobby tyckte heller egentligen. Men alltså alla idrottsmän har ju en karaktär.
Mm.
Och den kan vara bra och dålig. Den kan vara att i hockey att du ofta får upp klubban eller handskarna i ansiktet på någon. Det kan vara att någon ofta liksom får en armbåge i huvudet på någon och åker ut för samma saker liksom. Och det kan vara någon som är duktig på anfall eller något så här. Marc Marquez är en anfallande hockeyspelare. Han går för seger alla varv, alla kurvor, alla race. Och det får han ofta kritik för. Det var ju därför Rossi sparkade om kullan förra året och själv missade VM på grund av det, för att han tyckte att Marquez aldrig gasen var som en fluga.
Mm.
Race innan hade Marquez gjort exakt samma sak men vunnit race. Så att han lägger liksom ingen värdering i om han är 7a, 5a, 3a, 4a, 1. Han kör fullt hela tiden. Och om jag ska gå till mig själv då, så när jag började med Formel Ford, jag var ung. Och fick reda på sen 15-20 år senare att jag förstörde Formel Ford när jag kom till klassen. Så han var ordförande i Formel Ford-föraföreningen.
Mm-hmm.
Formel Ford var ju lite som J20 kanske, eller division 1 kan man ju säga, ishockey.
Mm. Mm.
Och de hade ett extra inkallat möte där de berättade att anledningen till att det inte skedde några krascher i form av Ford, det var för att alla tog flytta sig när jag kom. Mm. Och jag gjorde omkörningar där man inte körde om. Ja. Och jag tog plats och jag trängde ut dem. Och om inte de flyttade sig och tog ansvar för mig så hade det smält. Exakt samma kritik som Marc Márquez fick nu. Om inte Dovi hade tagit ansvar för situationen så hade de smält. Men jag kommer ihåg vad jag tyckte då när jag fick, när de hade det här mötet. Formel Ford-föraren satt där och så satt Formel Ford-förarna bakom sig där och så började de skälla på mig. Då tänkte jag så här, vad klagar de om? De flyttar ju på sig. Mm. Tänkte jag.
det
går ju bra liksom.
Ja, visst.
tror jag Marcus tänker också liksom. Han kör för seger och sen får de väl anpassa sig efter det. Mm. Och det är ju helt rätt.
Alltså, som sagt,
det är ju rätt. Det är därför han vinner. Han har ju vunnit varenda VM utom ett som han är tvåa i. Mm. Det är ju därför han gör det här. Han vinner det här också.
Men det är just det som du säger, för att...
Men det är jobbigt att tävla mot en sån.
Hade han inte kört på det här sättet så hade han inte, då hade det inte blivit så här tight och spännande på slutet. Och det hade inte blivit någonting som folk pratar om.
Nej, men det är ju han som är... Det är ju han, alltså, och jag kom till det där. Jag berättade aldrig varför jag hade förstört Formel Ford. Och jag fick reda på varför de tyckte att jag hade förstört Formel Ford. Och då sa de så här: jo, du förstörde Formel Ford för du ville ju bara vinna. Och jag förstår när man håller på med någonting som man älskar och så kommer det en som på, alltså till vilket pris som helst vinner. Mm. Marc Márquez gjorde det och han blev världsmästare och jag gjorde det och jag blev proffs. Och jag förstår att om man inte har det i sig riktigt, då är ju det här en hemsk person. Mm. Marc Márquez är hemsk. Mm. Rossi sparkar om kullan. Dovizioso var inte nöjd på honom, men det är han som är världsmästare. Mm. Det är han som är den alla måste slå nu.
Men i ett sånt här läge, det är klart att lite felbedömningar där från Dovizioso och kanske Márquez, och så kraschar båda där.
Men det gjorde de inte.
Nej, precis. Men det är ju...
För han kör inte på någon. Nej. Han har inte kört på, alltså under de här åren som jag har följt honom från Moto 2 och så upp ner, så han kör ju inte på någon. Och jag körde inte på någon heller.
Nej.
Och då förklarar de det med att jo, men vi flyttar ju på oss. Ja, och då tänkte jag, vad tänkte jag då?
Ja, nej, men gött.
Då löste det sig då.
Ja, precis.
Alla nöjda.
Inga problem.
Alla nöjda. Ja. Så tror jag Marcus tänker också. Liksom. Han är där för att vinna och inga annat.
Nej. Du, han ledde ju, han var väl i han gick väl upp i ledning va, när vi han hade tagit ledningen senast också va? Eller när vi pratade.
Ja, han tog ledningen då.
Ja. Nu har han 16 poäng tror jag, va?
Ja, det är ju jätte. Och sen ska man ju veta att man ska ju veta att den här banan då, där vann ju Ducati förra året. Mm. Det är ju en Ducati-bana. Så ska man också veta att Honda hade ju problem i början. Mm. Och det är ju egentligen bara Marc Márquez som har åkt riktigt fort med Hondan i början. Mm. Så han har ju tagit alla poäng som han kunde ta liksom. Och sen så har han ju ramlat några gånger då, när han var svårkörd cykel. Men nu verkar de ha fått ordning på det, och så verkar Yamaha istället ha de här problemen som gör att de är inte riktigt med på pallplats.
Nej, Vinales har ju halkat.
Har ju halkat efter, och Rossi har haft allt från seger till 13:e platser. Mm. Och där Márquez radar ju upp liksom topp 5 placeringar hela tiden, till och med pallplatser. Mm. Det är han ju unik.
Ja, det får man ju
hans lägsta, hans sämsta nivå är ju oerhört hög.
Mm. Ja, han har som sagt 16.
Ett av racerna, måste jag bara säga, ett av racerna så ramlar han. De vill helst inte ramla en gång. Han ramlar 5 gånger. Jag kommer inte ihåg vilket race det var. I år, ja. Jag kommer inte ihåg vilket race det var, men det var här i våras. Han ramlar 5 gånger på fria träningen. Sen vann han race. Mm. De ramlar helst inte en gång.
Nej, exakt.
Men han är bra på att ramla också.
Alltså just på Österrike där så såg jag, det var inte så mycket i MotoGP, men de här underklasserna Moto 2, det var några rejäla smällar.
Ja.
Det går fort där.
3 gånger i Österrike var jag säker på att han skulle ramla. Mm. Márquez. Då ställde jag mig upp och skrek nej. Och så bara... så löste han det. Ja. Han är magisk.
Ja.
Men han är en världsmästare. Han är en värdig världsmästare.
Och du tror han tar det i år också? 7 tävlingar kvar.
Jag hoppas ju att Dovizioso vinner. Ja, lite som i Formel 1 så att man hoppas att Ferrari får en framgång och, och inte bara Mercedes.
Så. Just det, Ducati och Ferrari. Hur, alltså, har de några, för de ser ju nästan likadana ut i depån. De har röda skjortor med vita.
De har ingen, Ducati ägs ju av Audi. Så att de har ingen relation, men det är ju ett italienskt märke då, så de spelar väl kanske på det, men nej, de har inget mer, de har inget mer gemensamt med Ferrari än att de är italienskt.
Ja, men de, klart, väl,
de har ju samma status.
De har alltid varit röda, så teamkläder och så, eller?
Ja, tror jag. Ja, det är väl kanske något jag inte har superstatistik på, men det tror jag de har varit. Och det, men de har aldrig varit Ferrari. Ferrari har ju ändå dominerat sporten så liksom. Men Yamaha och Honda har varit svåra att trilskas med.
Ducati kom ju med några nya kåpor.
Ja, det är, Jorge Lorenzo som vill ha det. Lorenzo har, han vill inte gärna sladda sin cykel. Han vill ha mycket grepp i framänden och liksom pointa en eller styra ner den riktningen som han ska vara, och sen så sätta bakänden och så gå som på ett snör ut så här. Och det fick han ju Yamaha några år av, medan Ducatin är lite mer svårkörd, lite mer nervös så liksom, så han har inte riktigt, men nu har de ju fått, när han fått nya kåpor fram för att aerodynamiskt trycka fast framhjulen då. Framhjulet
de har som om, va? Så.
Ja, men det är bara det är bara han tror jag också som har det.
Hade inte Dovizioso den då?
Nej, jag tror inte han har det. Jag tror Dovizioso åker på förra årets cykel till och med.
Ja, där ser man. Ja, 7 tävlingar kvar. Och visst, 16 poäng där i...
Nej, men det är ju ingenting. Nej, men han ramlar en gång och så vinner någon, så är de ju kapp hela.
Ja, men det är fortfarande som sagt väldigt tajt.
Spännande. Och här kan man ju liksom inte... Här kan man ju inte säga som det har varit i Formel 1 sist liksom, att det finns en som utmanar så liksom. Om vinner inte Lewis Hamilton, så vinner Nico Rosberg. Så fungerar det ju inte riktigt här. Nej. I MotoGP, utan här är det ju, här vinner ju 8 styckna om det skulle vara så.
Du, ja, och vi,
även privatarna vinner ju här.
Podden just med Formel 1 i alla fall, så pratade vi
ju. Jag skulle bara säga så, i MotoGP vinner ju även Sauber.
Ja, precis.
Det får man ju inte glömma. Här är liksom, här
ser inte så ofta.
Nej, men de är ju på pallen. Carl Crutchlow och Rabasso, alla de är ju på pallen och är med i den där tätklungan och slåss. Men så de är ju inte, de är ju liksom inte, de är inte utfyllnade i startfältet, om vi säger så.
Nej, exakt. Du, i förra podden så pratade vi om att, för vi pratade just om att Marcus och Hamilton var på väg att få liksom det här som du ändå har pratat om hela säsongen. Sen så blev det ju inte alls som tänkt riktigt i Ungern.
Nej.
Då vann ju Vettel före Räikkönen, före Bottas och före Hamilton. Hamilton som faktiskt, han fick ju chansen att köra då. Bottas släppte honom för att han skulle få chansen att ta ikapp Räikkönen där. Men släppte tillbaka sen. Först och främst, vad säger de om det? Att han gjorde det trots allt?
Kan jag säga vad jag tycker om det första, så tycker jag fortfarande att MotoGP, där är man, där har du take no prisoners, no friends på banan. De kör flat out och teamkompisen är värsta. De har inga teamorder där. Mercedes hade ju inte det heller mellan Nico Rosberg och Lewis Hamilton. Nej. De fick ju race om ett, vilket skapade något lite spänning då. Sen så tycker jag väl så att har man nu bestämt då att det ska vara så får det väl vara så. Alltså, har man svårt med de nya bilarna går det inte att göra omkörningar. Och hamnar han bakom, då har de ju samma karaktär när de har likadana bilar, så att det blir ju liksom nästan omöjligt att göra en omkörning utan att riskera något. Så har man sagt det att om den ena släpper förbi och det inte blir något resultat där, så får den släppa tillbaka, så är väl det fair. Men jag tycker hela grejen är ofräsch, om du frågar mig.
Ja, det är klart. Då, så är det väl att
då tycker jag bättre om MotoGP:s sätt liksom, att alla kör för sitt. När Lorenzo och Rossi var värsta konkurrenter, då fick de ha olika garage, olika husbussar och grejer, olika möten, för att de kunde inte vara i samma, utan de tävlar ju om VM båda två.
Ja.
Det är fräschare.
Det är ju lite som sagt, det blir ju mer det här, för nu är det lite kanske, det blir lite väl myspisigt. Sen så kan man ju tycka att det är snyggt.
Ja, men har man sagt så är det snyggt. Man gör ju som man säger.
Ja,
har man gått med på det?
Inte, han hade vägrat, för det har ju också hänt. Man har ju hört det här. Okej, du får chansen att köra. Om du inte klarar det får du släppa tillbaka. Så man trodde ju nu också, för man var så långt före Bottas. Han var ju 10 sekunder före. Att han skulle skita högaktningsfullt i det, och så skulle han få lite kritik. Men det där skulle vara bortblåst liksom. Men
Ja, jag vet inte.
Vi kan väl leka med tanken att de här tre poängerna han förlorar, att det blir avgörande till Vettels fördel i slutet. Ska vi se vad Lewis Hamilton säger då.
Exakt.
Han är nog inte lika mysgosig då, tror jag. Utan då är han nog rätt giftig. Just nu så kanske inte de där tre poängerna spelar roll då.
Nej, det är väl så.
Men det kan de ju göra.
Det kan det komma att bli. Ja, det är ytterligare någon vecka tills de kör inte förrän nästa helg. Belgien, Spa. Men en fin omstart i alla fall.
Ja, rolig bana. Får de en bra start på.
Vettel har 14 poängs försprång nu till Hamilton.
Ja, ingen det heller.
Nej.
Det går fort.
Det är några race kvar. Vi är väl lite mer än halvvägs i Formel 1 också såklart. Men
Det ska bli spännande att se vem som är snabbast den som är snabbast i Spa nu tror jag vinner VM. Så går Ferrarin fort där, så då är det nog, då skulle jag nog säga att då lägger jag min röst på att jag tror att Vettel vinner. Går Lewis Hamilton snabbast där eller Mercedes, då tror jag det blir tufft.
Ja, som sagt, men visst är väl ändå visst känns det lite så som att Mercedesarna har på de här snabbbanorna, så är de lite starkare.
Ja. Det känns
Ungern
som att de har
mer. Det är inte så, det går inte så fort.
Nej, men de
ju
har kört på alla de här Monaco, Ungern och allt möjligt nu, så att jag tror att nu kommer det att bli snabba banor.
9 race kvar. Och då har vi som sagt, vi har Belgien, Monza. Singapore är väl inte så snabb.
Nej, men det är ju en.
Och sen ska de ju till Malaysia sent i år istället. De åker dit nu i slutet av
september. Den är ju snabb.
Japan är väl både och.
Ja, den är snabb. Den klassar så snabb.
USA?
Snabb. Ja, eller Mercedesbana ska vi väl säga.
Mexiko.
När jag säger snabb och Mercedesbana så menar jag så att den bilen som går fort på de här banorna som är nu, den kommer att gå fort på alla banor utom kanske då Singapore.
Och Brasilien är väl lite så knixig och
ja, fast det är Mercedesbana skulle jag vilja säga.
Ja, men det känns som det kan bli en spännande.
Eller Mercedesbana, det är en bana som kör man fort på Spa.
Och ofta brukar det inte vara lite så att det någonstans, för det har varit många VM som har varit lite öppna, så någonstans här i samband med liksom efter sommaruppehållet, så då brukar det hända någonting. Då brukar någon gå och vinna sen 3-4 race i rad, har jag fått en känsla av.
Och det blir nog Mercedes det. Om jag gissar just nu då på som det känns. Det var ju en ren gissning.
Ja. Du, vi kan få en värmländsk världsmästare i helgen också. Pontus Tidemand i rally-VM VRC2. Han har vunnit 4 och slutat 2 i den femte tävlingen som han har kört den här säsongen. Han är vinner han nu i Tyskland, så vinner han VM. Det är redan klart, trots att en tävling återstår. Han kan även räcka med att han blir sämst 4 om inte finländaren Teemu Suninen vinner. Så att det finns ganska stora chanser till att han tar det. Han har vunnit Tyskland 2 gånger förut, en gång i JVM och en gång i VRC2-klassen. Vad säger du? Världsmästartiteln, liksom, det känns som en formsak för honom, antar jag.
Ja, det verkar ju så.
Vad tror du kommer betyda då? Att bli världsmästare det här?
Kenneth Eriksson vann ju VM i en golf länge, länge sedan. Och i en sån här underklass till VRC då. Och det blev ju hans lycka. Den kan säga två saker. Det är att det ena är så att man vinner något betyder inte att det per automatik öppnar en dörr. För det är så mycket, du måste ha lite tur, du måste vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Jag är dålig på rally när det gäller det här med att hon ska egna pengar med sig eller inte egna pengar med sig.
Det är en hel del sånt.
Ja, det är en hel del sånt. Men jag menar, Kenneth Eriksson hade inte det.
Nej.
Så att någonstans så slutar någon och så måste de ha en ny liksom, så tar de ju gärna någon som. Så att det är svårt att liksom säga att det går vidare för honom nu när han blir världsmästare här. Det enda man kan säga med 100% säkerhet, om man inte pratar att man har liksom fulla fickorna i pengar och pappa och fabrik, för då löser sig ju väldigt mycket i motorsport. Men om vi går på sportsliga då, det är ju så här att vinner du inte VM, då blir det inte lättare.
Nej.
Så det kan vi vara överens om.
Exakt.
Och det har jag sagt, jag hade ju en mamma som städade på länsstyrelsen och pappa körde lastbil. Så jag hade ju inga pengar alls. Och sen så fick jag vid vuxen ålder ett rykte att jag var duktig på att skaffa sponsorer. Mm. Men det var inte så. Utan jag fick köra för att jag vann tävlingar. Mm. Och det underskattas oftast i det här liksom. Och då är det så här med han, när vi går tillbaka till Tideman. Om han vinner VM så har ju han gjort vad han kan. Mm. Han kan ju inte göra så mycket mer. Sen behöver någon kanske sluta eller att någon får något team får en stor sponsor och då vill de ha en bra chaufför och då vet de att Pontus Tideman är duktig och sådär. Liksom, det är så mycket om och men sen det. Men det vi vet är att om man slutar nia i mästerskapet, då behöver pappa ha fabrik.
Ja, precis.
100% säkert.
Exakt.
Nej, men och det underskattas. Mm. Och det brukar jag säga, för folk kommer till mig och så säger de så här: jag vill bli proffs, liksom, vad ska jag göra? Ja, vad vill du bli proffs i? Ja, hockey. Gör mål. Mm. Det är det handlar om. Mm. Rädda mål om du är målvakt. Ja, det är det det handlar om. Släpper du aldrig någonsin in i ett mål även om du är blind. Vi säger att du har en blind målvakt. Mm. Men han släpper aldrig in i mål. Då kommer han stå i NHL. Mm. Eller hur?
Ja, ja,
det är vi överens om.
Ja, ja, ja. Så ja. Är det ju.
Och samma med racerbilar och alltihop. Om du vinner alla tävlingar du kör. Mm. Alltså, men det kanske inte är de häftigaste klasserna. Men du vinner de klasserna du kör. Mm. Då går det uppåt. Det gör alltid det. Mm. Och sen behöver man alltid ha tur. Det behöver, för att den här blinda målvakten ska få ett NHL-kontrakt så kanske någon måste få sitt kontrakt avslutat. Mm. Och alltså det är alltid om och men i alla sporter och företag och allt möjligt. Mm. Jag menar, tar du Formel 1. 10 stycken sitter säkert. De sparkar sällan Lewis Hamilton och Vettel och alltihop. Så för att någon ska få deras plats så måste ju de flytta på sig eller sluta. Mm. Och gör de inte det, ja då hjälper det ju inte att du vinner GP2.
Nej, exakt. Nej, men det var ju lite som, ja, men det är ju bara för att säga det, som Rosberg som gav sig, så fick Bottas ta klivet efter Williams och så blev det en plats ledig där och så kom ju Lance Stroll in där.
Ja, pappa fabrik.
Ja, precis.
Och, men det är en annan historia. Men jag menar, det, vad jag försöker säga är att det är... Alla komplicerar sig mycket och alla tror att det bara handlar om pengar. Mm. Men det handlar om att med de pengarna du har och de resurserna du har måste du välja ett ställe att vara på där du vinner. Mm. Och det kanske inte alltid är så glamoröst.
Nej.
Och för mig var det väldigt enkelt när jag tävlade, för jag hade ju inga pengar. Alltså körde jag ju det jag fick köra. Mm. Och det var ju ställen som folk skrattade åt ibland och tyckte liksom. Men då vann jag där och sen så öppnade sig en dörr på grund av att jag vann någon annanstans. Så tillbaks till honom här så säger jag så här: vinn VM. Mm. Det är det jobb han ska göra liksom. Mm. Det är det han har nu och sen måste han ha lite startpin då.
Ja. Ja, men det är ju så. Jag menar, nu är han 26 och han har nu kollade det här.
Han är ju inte ens i fönstret för bra rallyförare.
Nej, precis, det är väl så va.
Nej, men det börjar någonstans nu skulle jag vilja säga 26, 27, 28 års ålder så, och sen en 5, 6, 7 år framåt till 32, 33. Där har ju en rallyförare sin topp i karriären liksom, där han har kört, för det gäller ju att köra mycket. Och till skillnad mot hockeyspelare och gymnaster och simmare så har du ju inte tillgång till vare sig träningsredskapet eller arenan för att träna på så mycket, utan du måste liksom mata och köra år ut och år in för att bli bra, och då blir det den här åldern ungefär. Så han är ju perfekt nu egentligen.
Men han har ju ändå liksom fått köra väldigt mycket, så är det ju. Han
på hög nivå.
Han körde ju junior-VM och sen så var han ju körde det Asia Pacific-mästerskap och där han liksom lekte med motståndet, men ändå fick han köra, jag vet inte hur många.
Men det är så här, jag ska bara säga det där med lekte med motståndet. Jag har kört i så många klasser där jag har lekt med motståndet och folk tycker liksom att men det var inte så många som var bra. Ja, men kom och kör ifrån dem du då. Du förstår det? Alltså, det är alltid lätt att säga att ja, men det var lätt för Jan eller han eller henne eller hon att vinna. Mm. Men du ska ju fortfarande slå en massa. Mm. Och det räcker ju att det är en som är lika bra så kan du ju bli tvåa.
Och som sagt, och i rally då framförallt så är det ju, du måste hålla dig på vägen också.
Ja, det är ju massa är grejer. Och... där åker du ju ensam, så jag menar, han kan ju lägga upp ett eget träningsprogram liksom på att han ska utvecklas, eftersom han har ju ingen att köra emot, han är ju alltid ensam, så det kan ju räcka med en startande så utvecklas han ju. Mm. Nej, men han är ju perfekt.
Det skulle vara på tiden märker nu, för han, 2015 blev man ju femma i VRC2 VM, 86 poäng, och upp till andra platsen där var det 5 poäng som skilde bara, så att det blev ju liksom. Det var en bra säsong då. Mm. Och så i fjol så blev man också femma, tror jag. Fick ju någon... Ja, han blev femma, ja. Och då var det lite längre upp. Men då vann ju Esa-Pekka Lappi. Mm. som nyligen, nej, han fick ju kontrakt med Toyota. Så, och jag menar, det blev ju en jättefinsk satsning där, Toyota, de har ju bara finska förare. Mm. Men han fick ju ta klivet upp och nu vann han Finlands VM-rally i WRC. Det visar ju ändå att de här förarna, de har ju kapaciteten med rätt förutsättningar.
Ja, gud ja. Ja.
Så att man tänker ju ändå sådär att, och det börjar
och det
bli,
har han också, det har Tideman också. Mm. Kommer han i en bra bil så kör han bra. Mm. Sen om han kör bäst så han blir världsmästare, det är ju ett jättesteg, alltså i stora klasserna. Mm. Men han kör ju, han levererar ju det han ska leverera. Mm. Och han är i en ålder där han har kört mycket bil. Så att jag menar, är det någon gång som han ska ta klivet upp, och så är det ju från och med nu och kanske en två år framåt.
Man undrar just det där, nu har han ju ändå Skoda med sig och allting, och så Even Management är det norska bolaget som ändå liksom öppnar dörrar. De har ju fått ut alla egentligen sina, de hade ju Lappi också, de hade Mikkelsen. Så de har ju ändå på något sätt, så är det ju
en, men då är det bäddat för honom nu då. Då har han möjligheten, och så tog han den. Nu behöver han turen då.
Ja. Men det, för som sagt att han vinner VM,
men man får inte turen om man inte har möjligheten och inte har resultatet. Nej. Nu har han ju möjligheten, bra crew bakom sig, och så vinner han VM, säger vi nu då. Det är inte klart där, men det kommer han ju göra. Då är det ju turen sen. För då har han ju levererat allt som man kan styra över själv.
Exakt.
Och mer kan man inte göra.
Nej, och det är väl det som är det tråkiga med rally då, som sagt, att det är bara få team. Och jag menar, det är egentligen bara tre som
är det enklare med fotboll och hockey.
Ja, men M-Sport har ju satsat på Schier och gett honom betalt såklart. Men i övrigt så får ju de andra ta med sig pengar in där då. Och så Citroën, ja, det är väl frågan. Det kanske finns en plats. Chris Meek har ju varit lite in och ut sådär. Men sen har du ju Mikkelsen också, som tittar på Mikkelsen som sagt.
Så pratar de ju om Lööb nu igen då.
Mm, exakt. Och det vet man ju inte. Nej, jag skulle säga, det skulle Hyundai tror jag, skulle jag vilja se honom i. Eller Toyota där. De har ju den här Juho Hänninen i Toyota. Veteran som testade och fick väl liksom köra den här säsongen lite för att han var med och tog fram bilen så bra.
Men ja, sen så är det ju första säsongen. De har inga behov att vinna VM, utan de vill ju bara ha mil. Och då kan det vara bra en som inte kör av så ofta.
Men där känns det ju som att en sån skulle man ju kunna ersätta.
Och så det är Joa Kankonen som bestämmer det, va?
Tommy Mäkinen,
ja, jävla fan. Jag var lite yngre.
Jag läste idag, de ska flytta nu. De har ju varit uppe i, de har haft sin bas i Kupola i Finland. Nu ska de flytta till Estland, verkar det som.
Okay.
Av skatteskäl påstår media lite så, men han själv säger att det är för logistikens skull. Och det här vet jag var ett snack långt innan, för det Pupola ligger långt uppe i norra Finland.
Ja, men vi kan säga så här då, att det är säkert för logistikens skull mot vart de var. Sen om det just blev där då, så kanske de slår två flugor i smäll, skiter i att betala skatt och får närmare till allting annat.
Ja, men Toyota vore ju ändå fint, för det känns som att de
gav sig
inte in i det här bara för att köra något år som Suzuki gjorde, utan det här känns som en långsiktig plan.
Ja, och så de kör ju för att bli världsmästare också. De har ju resurserna, så att det vore ju fantastiskt om man fick in foten där. Han får väl kedja fast sig i dörrantaget på Mäkinens bil.
Exakt. Tommy har ju faktiskt, han pratade ju faktiskt om Pontus som en av de här unga talangerna som man tittade på innan året. Så att han lär ju inte ha försämrat
sina aktier. Och då vinner han ju VM och vinner de flesta racerna. Som jag sa igen, han gör vad han kan för att påverka alltså valet till sig. Sen behöver han ha lite tur då, som sagt.
Exakt. Du är världsmästare. Ronny Pettersson blev aldrig världsmästare.
Nej.
Många trodde och hoppades och att han skulle bli det, att han kanske till och med hade blivit det om det inte hade hänt.
Många till och med unnade honom att bli det, kanske kan jag säga.
Du, som sagt, han är ju väldigt på tapeten nu, för tisdags hade dokumentären Super Swede premiär, som handlar om Ronny Pettersson. Och alla vet ju hur det slutar. Han dog en krasch på Monza 1978. Eller han dog inte i kraschen, han dog efter en operation.
Han drog av kraschen.
Ja, precis.
Ja, vi kan ta det sen. Men han dog av kraschen, kan man säga. Han dog inte direkt.
Men jag vet, 78 dog han. Vad kan du vara då?
11 september.
Vad var du då?
Ja, jag var ju på väg till skolan.
Ja, du kommer på morgonen till och med.
Ja, Ronny var ju min idol. Han var ju mångas idol, men han var ju min idol.
Mm. Och jag Hur gammal var du då?
Jag var 17. Mm. Så jag var på väg till skolan och får reda på nyheterna klockan 9 att han avledde från sina skador som han fick dagen innan. Och som jag tror var 11 september till och med.
Mm. Ja, det är fan... Jag har inte reflekterat över för det nu, men det är många svarta händelser.
Mycket otäcka saker som hänt efter september. Mm. Så jag var där och blev lika chockad som alla andra var eftersom man hade meddelat att Ronny hade benbrott och mådde förhållandevis bra. Då. Mm. Så blev jag ju chockad givetvis av det.
Mm. Ska bara, som sagt, han är en, som du var inne på förut, han är en anledning till att du började.
Ja, min pappa höll ju på med rally och tyckte rally var roligt. Och jag var väl aldrig riktigt intresserad, men så åkte vi och tittade på en go-kart-tävling i Karlskoga där Ronny vann. Och sen så följde jag honom och Fredrik Kotelinski bland annat och Rein Wiesel. Det var ju inte så lätt att följa på den tiden. Man fick ju köpa Illustrerad Motorsport eller Teknikens Värld eller något sånt där. Och få läsa om det var 14 dag som hade hänt. Det fanns ingen internet.
Nej, precis.
Men jag följde dem så gott det gick och sådär. Och Ronny blev ju snabbt en idol givetvis som jag försvarade på skolgården och sådär när han körde sönder bilar och kraschade, för det gjorde han ju mycket. Mm. Och ja, han betydde mycket för mig i mitt... Jag körde ju go-kart, Ronny Pettersson Memorial och lite sånt. Alltså det var ju mycket Ronny. Mm. Det blev mycket Ronny.
Du träffade honom aldrig?
Jag träffade aldrig honom, men jag blev bjuden faktiskt hem till hans mamma och pappa. Mm. Bengt och Maj-Britt. I början av 80-talet, några år efteråt. För de visste, det hade börjat gått bra för mig. Och Bengt hade läst att jag tyckte väldigt att Ronny var anledning då. Så jag blev hembjuden till Bengt och fick gå runt och titta på fotografier och lyssna på historier och gå ner i garage och titta där han hade ritningar. Och... Mm. Ja, det var spännande. Det var en annan tid av motorsport när man liksom gjorde... Bengt göt ju till och med färgarna själv liksom till formelbilen och svetsa ihop grejer och byggde. Mm.
Men du, han dog ju 2 år innan jag föddes. Mm. Hur var han på... Alltså Stenmark, Borg-nivå, alltså att svenska folket stannade upp när han tävlade och alla satt och tittade, eller hur?
Ja, det var så här att motorsport har väl aldrig setts med någon fantastiskt bra ögon av SVT förrän i slutet av 90-talet. Mm. Så att de sände ju inte alla racerna på TV. Och ibland sände de alla racerna, eller några race på TV, kanske 3 race på TV och lite såna saker. Men alla gick ju på radio. Mm. Det är Fredrik av Pedersen som senare blev min PR-kille när jag tävlade för Renault på 90-talet. Då var han anställd av Renault och gjorde pressertrick och grejer.
Så Fredrik going strong också.
Fredrik gräver dem ner med på en racerbana troligtvis. Bor i Koblenz i Tyskland och det enda han gör är att följa Formel 1 och motorsport. Mm. Så han var man ju uppvuxen med och lyssna på radion då. Mm. Hans direktreferat från tävlingsbanorna. Så jag vet inte riktigt vad frågan
var. Nej, men just om hur Sverige stannade upp.
Ja, det gjorde det ju. Alltså, det var ju inte sån hysterisk snurr. Nu har vi ju snart glömt Sara Sjöström. Mm. Eller hur? Mm. Det var ju flera dagar sedan hon simmade och vi är världsmästare gånger 14.
Men... Och så massa världsrekord där för några dagar sedan.
Och då fick hon jättemycket cred för det. Mm. Men sen dör ju det där snabbt, för nu blir det ju något annat sen. Så, och det var ju inte riktigt så då, utan du hade ju de här... Björn Borg och Ronny Pettersson och Ingmar Stenmark och de här. Och när de tävlade så då var folk intresserade. Det var liksom det de höll på med då. Mm. Sen är det klart att Ronnys dör man då i sitt tävlingsutövande så blir det ju, så dör ju aldrig. Det liksom ökar ju på populariteten eller vad det nu ska kallat då. Mm. Och så hänger det i längre då. Mm. Så ja, det var, men det dog kanske inte på samma sätt som Ingmar Stenmark gjorde, men Ingmar Stenmark tävlar ju på vardagar. Ja. Så då måste ju Sverige dö om de ska se att Ronny tävlar ju på söndagar och då var det ju dött ändå. Mm. Fick ju inte ens fanns ju inte närbutiker. Det var
Nej,
inte,
exakt.
Tror inte ens du fick tanka eller köpa på en ICA-butik eller någonting.
Nej.
Det var stängt då.
Mm. Ja, lite skillnad idag.
Ja, det är
matbutiken uppe 60.
Så det fanns liksom inget som det fanns liksom ingenting som behövde dö på en söndag för att du skulle lyssna på ett referat med Ronny.
Nej,
liksom.
Men det är ju bara att titta på vad som har hänt de senaste 5 åren,
ja,
eller 5-10. Men det är inte länge sedan som Sportspegeln på söndagar var liksom det chansen du hade för att se rörliga bilder från bara en tänka internationell fotboll och sånt. Idag så tar du fram din mobil och klickar dig några klick så har du.
Fast liksom Sportspegeln har fortfarande kvar greppet över tittarna. De ligger fortfarande på en 1,3 miljoner, 1,2 miljoner. Det är bra gjort. Mm.
Det får man ju säga.
Ja, det men måste jag säga. När alla andra har minskat så har de kanske inte ökat, men framförallt inte minska.
Nej. Men du, Ronny, 10 segrar tog han i Formel 1, 10 andra platser och 6 tredje platser. Hur bra var han?
När man ska bedöma en person så ska man alltid bedöma dem efter vad de har att förlora, eller hur?
Mm.
Och Gio Wallner är ju fantastisk pingspelare.
Mm.
Det tycker alla, inklusive jag. När han förlorar något så förlorar han ett game och sätter en boll. De som körde Formel 1 på 70-talet, de förlorar livet.
Mm.
De klämdes fast i bilarna och sen brann de upp. Det var liksom resultatet av ett misstag. Ett misstag.
Mm.
Inte ett fjärde misstaget, femte, utan ofta ett misstag. Jag läste en bok om Jackie Stewart. Och han räknade ut att om han kom till Formel 1 skulle han köra i 5 år. Då hade han 60% chans att köra ihjäl sig.
Oj. Mm.
Om man körde längre än 5 år, då hade han 100% chans att köra ihjäl sig. Och när man sätter det i perspektiv då på den dagens Formel 1, så förstår man ju vad bra man måste vara för att överleva.
Mm.
Och vilken bilkontroll man måste ha för att liksom köra så fort och år ut och år in. Och Jackie Stewart vann ju 3 VM på 5 försök, om inte jag minns fel. Men det var väl det som den här filmen blev ett aha för mig. Även om jag var väldigt intresserad på 70-talet och 80-talet så hade jag lite glömt bort vad fruktansvärt farligt det var att köra Formel 1. Mm. Att du var nästan liksom garanterad att köra ihjäl dig.
Mm.
Och med det då i tanken där så kan man ju säga att Ronny var ju väldigt, väldigt bra. Sen körde han ju ihjäl sig, men det var ju inte... Det var ju inte på ett misstag som han gjorde, utan det var ju ett misstag som... På den tiden hade de ju kändisar som var starter. Mm. Och om inte jag minns fel så på Monza hade de borgmästaren som släppte starten.
Oh.
Så de främre bilarna stod still. Och de bakre bilarna rullade när han släppte starten. Så att det tryckte ihop fältet i mitten så att det blev många bilar i bredd.
Ja, för det var tidigt i loppet som...
Ja, det var i starten.
Olyckan. Ja, det var det. Ja.
Mm. Det var i... rusningen ner till första kurvan. Men du kan ju tänka dig om de första 4 lederna står still och de sista 4 lederna har inte kommit på sin plats och de är på väg tillbaka och så går starten.
Mm.
Då trycker det ihop alltihop på mitten.
Mm.
Och det var Ronny då.
Han blev utdragen av James Hunt här, tycker jag läste om. Va?
Mm.
Sådär. Men,
han dog också, men inte i en Formel 1-bil.
Nej, precis.
Han söp ihjäl, sa han.
Men jag tänker just med... För den har du väl sett också, Rush. Den är ju den spelfilmen som handlar om Lauda och Hunt.
Där får man
ju
också ena få bra spelfilmer.
Ja, riktigt bra.
Mm.
Där får man ju också en viss inblick, fast det liksom är inte dokumentärt. Då, men man får en viss inblick i hur... För de hade ju de här mötena där också. Mm. Det känns ju som det äkta. Det visar ju bara hur farligt det verkar ha varit. Liksom.
Ja, inte verkar vara, utan
eller hur
var.
Det var. Ja, precis.
Alla dog ju nästan.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag pratade med Reine Wiesel som var... i princip lika snabb som Ronny och körde några Formel 1-tävlingar, men han hoppade av det och då frågade han honom varför han gjorde det och då hade han ett väldigt enkelt och bra och förståeligt svar på. Han sa, jag vill inte dö.
Nej.
Och då kan man säga så, ja, men det var väl kanske lite fekt, så han var inte så tuff då, men de dog ju nästan alla.
Mm.
Och det var ju någon typ av rysk roulette så fort de satte sig i bilen liksom.
En viss skillnad mot idag.
Ja, idag är det ju omöjligt att slå sig.
Mm.
Och det blir ju omöjliga och omöjliga. Och nu kan du inte ens köra av banan längre.
Nej,
för de gör ju stora parkeringsplatser bara och så gör de vita. Så det har ju gått för långt åt andra hållet. Det är liksom, nu gör man om det till hockey så får de inte skjuta slagskott och då får inte tacklas. Och, Och de har gjort de skridskorna så de inte går för fort och klubborna så de inte kan skjuta, så så måste de åka och dribbla och knuffas lite. Det är liksom, det är inte hockey längre då.
Nej.
Så. Sen vill ju ingen att någon ska slå sig, självklart, det vill ju inte jag heller, men just nu håller de på och bygger in föraren och bygger in hjulen och ändrar och pysslar, så att det, det, jag vill tappa lite intresse för det. MotoGP då är mycket mycket roligare.
Du, vad tror du om, alltså, så att Marcus Ericsson hade varit lika framgångsrik som Ronny? Tror du hade blivit på samma sätt?
Ja, det började, alltså, man ska nog se den här filmen ska man göra, som Ronny umgicks med George Harrison i Beatles, och alltså 60-talet och 70-talet var ju, hade ju en viss, det var polisonger och det liksom, de åkte omkring med släpkärror och det var depåräcket var höbalar och det var liksom Ray-Ban glasögon och det var
på sladd och grejer.
Ja, men det var snyggt. Ja, ja. Det var liksom coolt på ett annat sätt.
Då var det liksom det, så glamoröst som F1 någonsin har varit under 70-talet också.
Det var nog då det var glamoröst. Då liksom, jag menar, det var två grejer som jag tänkte på där i filmen. Det var när Ronny vann sitt första race. Då skriker han "Where is Barbro?" Direkt. Frun var viktig. Fruarna var ju med. De tog ju tid och de var liksom en del av alltihop så. Och det är det ju inte längre. Det finns ju, de står och ser lite valpiga ut i depån liksom. Men då var fruarna med och det var viktigt att fruarna var med. Och det tror jag beror på att det var ju så farligt. Så att den tryggheten de hade var ju att liksom, ja men Barbro är med och tar hand om jag får skador. Det var det ena. Och sen så var det en annan gång också, då säger Colin Chapman, kastar sig fram och säger "Give the man a drink", säger han, när han har gått över mållinjen liksom.
Och han var manager Chapman, eller vad var
han? Han var teamägare.
Han
ägde ju Lotus där. Så "Give the man a drink".
Det var han med basken.
Ja, som han slängde när gick över. Så det var liksom, jag menar, nu säger ju ingen till Lewis Hamilton när han går liksom, ge en gin och tonic, pojken är törstig. Men det var på gott och ont givetvis, men det var liksom, det var rätt coolt då tycker jag. Och det ser man när man ser filmen nu, att det var en cool tid liksom. Det var, de hade inga 20 trailrar som kom, utan det var en liten buss och en släpkärra och så åkte de runt och så körde de racerbil och så hade de inga tält, utan de stod på gräs, de backade in bilen på gräset där och så lyfter de upp bakänden och mekar lite liksom. Det var coolt. Lättare att ta sig till Formel 1 på något vänster så liksom. Inte, det är aldrig lätt givetvis, varje tidsera har ju sina utmaningar, men du kunde nog påverka slutresultatet själv lite så. Nu ska ju pappa ha fabrik redan när du är 6 år och börja med go-kart och egna ingenjörer och tekniker och flera motorer och chassin och sådär. Pappa Bengt fyllde upp sonen Ronnys, jag hade ett bensinfat med sig som han tog sig ner i Europa med när han åkte. Han körde efter det. 200, en sån här 200 liters bensinfat som han tankade bussen med också då.
Det som inte jag, alltså nu när man läste på lite inför så här, jag trodde ju att han alltid var en, alltså med i toppen, Ronny.
Ja, nej.
För han blev ju tvåa sin första F1-säsong, eller andra.
Andra var det.
Och sen så var han liksom, han blev 3 ett år där, men han var 10 och 12, och sen det verkade som det här sista året då, han blev ju postumt 2, jag vet inte om för Monza var nästan sista loppet då, eller?
Ja, de körde ju inte så mycket race då, körde väl en 10 race.
Han hade köra 13 race då den säsongen, så det måste ju varit i slutet, men han blev ju 2 då i VM också. Men det kändes, för innan det hade han varit 12, 11, 14. Han har haft ganska magra år liksom.
Ja, han körde för Tyrell där, den sexhjulingen som gick sönder, och så skrev han på för March. Och vad jag förstår då, jag ska inte ta gift på det, men jag förstår då, så skrev han på för March till 79. Så han hade ju fått ett magert år.
Ja, han hade köpt för McLaren, till McLaren för 76 körde han i March, men 79 så läser jag att han skulle gått till McLaren.
McLaren var det, ja just det, så var jag. McLaren var det då.
Så, och då. Och det var väl James Hunt som körde McLaren då, va? Visst var det väl så?
Ja, det var det. Men jag tror,
det går väl upp och ner så där, men
det gjorde det inte, för Jackie Stewart gick det inte upp och ner då. Han var rätt bil och i rätt tillfälle.
Tror du att han hade fortsatt den här positiva trenden ändå?
Liksom? Ronny hade en svaghet och en styrka. Och hans svaghet då, det var ju att han när de nya förarna kom, Niki Lauda, de här som såg upp till Ronnie och de som blev stora sen på 80-talet, så när bilen inte fungerade så gick de in i depån och ändrade bilen tills den fungerade, och sen körde de fort. Ronnie, och det ser man också i filmen, så säger Colin Chapman, Ronnie will drive anything, säger han liksom, inte en intervju, utan när han står och ger det här liksom, han kör vad som helst. Och med det menar han liksom att gick inte bilen bra så körde Ronnie bra. Han körde alltid bra. Men det gick in i en annan era sen i slutet av 70-talet, början av 80-talet, där reseförarna blev mer analytiska, gick in och bytte fjädrar och stötdämpare och ändrade saker och ting liksom. Och Ronnie körde ju runt problemen. Han var kanske bäst i världen på det. Han och Gilles Villeneuve, och köra runt problemen. Men nu kom det en ny era med förare, med Prost och alla de här som kom upp, som kallas för professorn då. Som körde några varv och så kom de in och så sa de, så här beter sig bilen, ändra det, gör det, byt det. Sen åkte de ut och åkte fort. Och där var inte Ronnie. Så att,
det påminner ju lite om det som, om man nu ska ta Rush som en, någon slags måttstock. Men så verkar det ju Niki Lauda ha varit, men han inte kom, James Hunt.
Nej,
James
han Hunt, kom, han men James Hunt var det gamla. Han var ju Ronnie Peterson och Gilles Villeneuve var ju det. Och de var ju fantastiska bil. De hade ju bilkontroll som ingen annan hade. Men det handlar ju inte bara om att ha bilkontroll, utan det handlar ju om liksom, det blir mer och mer ett paket, om du förstår mig, ingenjören och bilen och föraren i ett. Och som jag sa, när jag såg på filmen, han sa he will drive anything. Så förstod jag förstod vad han menar. Han menar liksom att ja, du vet, det är inte så noga på Ronnys bil, han kör fort ändå. Han bryr sig inte, styr inte bilen så sladdrar han mer bara. Och det funkar så fram till 78 där kanske, 79 någonstans, och sen så kom de här Prost och Niki Lauda och Piqué och de var inte att leka med.
Nej. Filmen, dokumentären, värd att se antar jag.
Ja, blandade känslor där. Jag har ju fått den frågan mycket då. Jag tycker ju om Ronnie Peterson-historien utom slutet. Och så här, men jag tyckte jag satt lika mycket och njöt av alltså naiviteten och hur oskyldigt det var liksom, du vet, med det här med att de mekar på ett gräsfält och snygga glasögon och snygga frisyrer och skjortor med stora såna här,
vad heter det? Som Fittipaldi var ju med nu i diverse media här efter, när i samband med galapremiären, och han hade ju kvar sina feta polisonger.
Ja, det är klart han ska ha. Så det var liksom, och de rökte cigarr och du vet, det var liksom det var mycket som gav mig en dimension till i filmen, var mycket det här modet och tidseran då, 60- och 70-talet liksom, hur det var då, var. Och sen det här, när jag tittar ju lika mycket på, det gör kanske inte folk som tittar på filmen, jag tittar ju lika mycket på säkerheten när det är bilderna på kom liksom, hur har de gjort med innermarkeringen, yttermarkeringen och hur står mekanikerna och vad händer i depån och sådär. Och det var ju fruktansvärt dåligt, det är inte konstigt att folk dör.
Nej,
så det var ju liksom, det gav ju mig en kick i filmen att se det här liksom, för det var väldigt mycket bra bilder och bra intervjuer och bra filmat och sådär liksom, och de har letat upp mycket, mycket bra material. Om man inte gillar Ronnie, om man inte tycker om Formel 1 eller kanske inte ens motorsport, det var ju fruktansvärt kändistätt på den här premiären i tisdags. Och jag såg Anneli Rydé gick efter halva filmen, så att ändra skulle hon iväg och sjunga, eller så tyckte hon inte filmen var bra, det kan jag inte svara på. Men om man inte gillar det och inte ser det här modet och alltihop, då vet jag inte om man var så bra.
Nej, men det är väl lite så kanske.
Fast jag har ju sett dokumentärer där jag har sett saker och ting som jag inte varit intresserad av. De har varit intressanta ändå. Så det beror ju på, sitter man där bara och liksom tänker åh, nu kör de F1-bil igen. Då kanske det är tråkigt. Men om Anneli Rydé, nu tog jag henne som ett exempel. Jag vet inte varför hon gick.
Jäkla Anneli Rydé.
Ja, jävla Anneli Rydé. Bara gick där mitt i filmen. Nej, men vad jag menar är att hon hade kanske ett jobb hon var tvungen att gå till. Men vad jag menar är att liksom den var väldigt vackert gjord liksom. Det var coola bilder och filmer från 60- och 70-talet som var roligt att se. Och det hade jag nog tyckt även om det var fotboll, om du förstår vad jag menar. Nu var ju Formel 1 väldigt mycket glamour på den tiden, mycket Monaco och cigarrer och
ja, men det är som sagt, jag Senna-dokumentären gillade jag. Som, den är ju riktigt bra. Och det är ju också en, det är mycket arkivbilder och så. Och sen som sagt Rush. Som är
spel, med en spelfilm där.
Precis, men den, och den tänker jag ju, den gillar till och med min fru liksom.
Ja.
Fast inte hon tycker att det är kul när jag sitter och kollar på F1 liksom, hon bryr sig noll, men den filmen var, men det är klart att det, i en spelfilm så putsas ju allting till liksom.
Ja.
Men Senna som sagt också.
Jättebra.
En dokumentär som det, på något sätt så blir det väl tyvärr så att när personen i fråga dör eller avlider i samband som du säger med sin sport, så blir det någonting annat.
Ja, så är det ju. Så är det.
Hade Ronny...
Senna hade ju en oerhört otur.
Mm.
Och Ronny hade ju en oerhört tur att det gick till 78, om jag säger så.
Mm. Men som sagt, och sen väldigt otur. För han hade skadat benen väldigt svårt. Och den operationen som gjordes ledde till någon fettemboli, tror jag det heter, va?
Jag kände ju Staffan Svenby som var Ronnys manager, och jag har ju liksom lyssnat lite på det här, så nu säger jag någonting så får ni väl mejla in i så fall. Men jag har förstått så här att på den tiden, 1978, så visste man inte så mycket om det.
Nej.
Det här sjukhuset då, det var ett sjukhus som låg väldigt nära en av de mest trafikerade motorvägarna i Italien, som fick in väldigt ofta skadade människor. Så att enligt Staffan då, är det bäst att säga, så tog de hand om Ronny med den kunskapen de hade då.
Mm.
Men ena benet var totalt krossat och andra benet var nästan krossat. Så det, jag har hört några siffror om 13 benbrott på höger ben och 8 benbrott på vänster ben.
Mm.
Och de skulle inte ha opererat med det de vet idag, eller vet 20 år senare.
Okay.
Har jag hört då.
Mm.
Så den här historien om att han blir fel, att han blir felbehandlad, ska ses i ljuset utav vad man visste sen, inte just 11 september 1978.
Precis. Ja, det vet jag som sagt. Vi pratade om fotograf Håkan Strandman här på VF. Mm. Han är ju oerhört kunnig och intresserad, och vi diskuterade lite där. Jag hittade just det här, för han var inne på det här också när vi pratade lite inför just att som sagt, då, han säger ju samma sak som du, de verkade inte ha riktigt den kunskapen.
Nej, de visste ju sen, om mött, men de visste inte om faran.
Precis, jag hittade en artikel från Aftonbladet 25 augusti 98, för då uttalar sig just Staffan Svenby där.
Mm.
Så, och det han säger i så här lite att i det jag läste efteråt verkade det som att det bara hoppade ut någon italienare och började karva.
Mm.
Men beslutet fattades efter att vi och sjukhuset pratat med flera specialister i Europa, även i Sverige. Så,
och absolut den bäste i England på benskador.
Mm.
Det var till och med diskussion om att flyga till den här läkaren för att göra operationen som var då bäst i världen eller i Europa eller vad det nu ska kallas. Så att det är ju inte alls...
Och alternativet var tydligen att amputera båda benen.
Ja.
Och det ville han väl såklart inte, för att han ville väl fortsätta racea.
Ja, men du förstår vilka skador han hade på benen.
Ja.
Så att det är ju... Men igen då, allt måste ju sätta sig i liksom vad man vet då, inte vad man vet idag.
Nej.
Och jag har ju hört allt från att han har blivit mördad och som du sa, att det kom in vem som helst och operera utan någon som helst. Och det där är ju vad jag har förstått, jag var ju inte med, men vad jag har förstått då, jag har också satt mig in i det där, så var det inte riktigt så då.
Nej.
Sen är det ju jättetragiskt på alla sätt och vis.
Exakt. Så får man ju...
Många som blir ledsna självklart,
ja.
Inklusive jag.
Mm. Ja, jag ska i alla fall se den här.
Det
ska
du kommer att gilla.
Ja, det tror jag.
Ja, gud.
Och det är kul som sagt, för sen hade jag ändå lite mer koll på.
Mm.
Men samtidigt så var även då som återigen Rush, jag hade inte riktigt koll. Jag visste ju Lauda och Hunt och där, men där fick man lite mer bild om hur det var och vilka de var. Och jag tror att Ronny är ju en sån hjälte som man känner till men ändå inte känner till.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Och då kan jag ju berätta något annat som jag inte vet om jag berättar för dig eller sagt i podden, men en av mina större bedrifter i motorsportvärlden är ju faktiskt att jag har lärt Senna spela rundpingis.
Oj.
I Portugal. Jag tror det var 78 eller 79, jag kommer inte ihåg. Fast då hette han Arton da Silva.
Mm.
Hette han då. Så det tog några år sen efteråt innan jag förstod att den här gängliga personen som jag umgicks med på go-kart-VM i Portugal var inte Arton da Silva, utan han heter numera Arton Senna. men han var ingen, jag tror att don't quit your day job säger ni om, han var ingen bra på rundpingis.
Aj, så där. Det här får vi nästan
i Estoril
prata mer om någon annan gång, känner jag.
Ja.
Faktiskt, hur du lärde Sanna spela rundpings. Det låter som en bra poddrubrik.
Jag vann. Som vanligt.
Ja, ja. Ja. Det var ingen som
han tyckte inte det var roligt att spela med mig. Jag ville ju bara vinna ju. Däremot slog han mig i motbort.
Ja, kan det, säga. Det kan man väl lugnt sagt konstatera. Eller lugnt sagt. Men
jo, det kan man lugnt sagt säga. Han är väl klassad som en av de största någonsin. Det är inte jag. På Romsta kanske.
Ja, precis.
Ja, men jag bor.
Bättre i Värmland i alla fall.
I mitt hus. Ja, vore det kul om jag fick vara nummer ett någon gång.
Hörrni, vi tackar för idag i alla fall.
Ja, gör vi.
Och så hörs vi väl.
Och så säger vi väl gå och se filmen, säger vi.
Ja, absolut.
Tycker jag.
Det ska jag göra innan.
För de flesta som lyssnar på den här podden är väl mer intresserade av motorsporten och pingis. Då, så att
exakt.
Den var väldigt värd att se. Det är inte bortkastade pengar, det tycker jag inte.
Nej. Jag ska se den innan nästa podd som blir om 2 veckor.
Får du summera?
Ha det bra, hörni.